Podplay.
Vi äter vegetariskt. All right.
Går det bra?
Eller? Absolut. Ja. Jag har en på menyn som är väldigt populär. Det är en tagliatelle med zucchini-kräm, burrata, pinjenötter, parmigiana.
Ja.
Den låter
jättegod. Och, men vad, och för att salsiccia är ju någon korv.
En korv, ja.
Ja, men då, jag tar gärna den där. Zucchini e burrata.
Ja.
Och så ska vi dricka något bra vin till det?
Absolut.
Idag är Anna vikarie.
Jag vill ha rött.
Och hon vill ha rött och bestämmer.
Då tycker jag något lite lättare
rött. Ja,
det låter
fint.
Ja, yes. Bra.
Nej, men vi kanske ska berätta för lyssnarna att jag vikarierar idag igen.
Just det. Martina har covid, va?
Till slut fick hon ett positivt resultat.
Ja, just det.
Vi ska inte skratta åt det, men hon har kämpat.
Ja, har det. Kommer våran Chianti.
Då var det dags för lunch med Montelius vikarie igen. För omikronen har inte riktigt släppt greppet om Martina Montelius ännu. Så redaktör Anna Hellgren har hjältemodigt hoppat in på hennes plats. Denna gång på restaurang Adria på Thulegatan i Stockholm. Podden kommer från Expressen Kultur. Jag heter Gunilla Brådres. Nu käkar vi.
Åh gud, nu ska jag prova den här.
Ja, det ser fantastiskt ut.
Det här är en hög med grön tagliatelle och så ovanpå det så är det liksom lite ostigt. Och...
Mm.
Eller hur?
Vad är det för någonting? Det är något grönt inuti
också. Och så är det massa sådana här
ihåg vad det var.
Pinjenötter och... Nej, men det var ju burrata.
Just det, burrata.
Ja, då tänker jag på han.
Det är lite finare mozzarella kan man säga.
Eller?
Jag
tänker på en fotbollsspelare. Burrata.
Vem
sa det? Ja, men det finns ju någon,
Strömberg.
Som ja, det finns ju någon fotbollsspelare som heter ungefär som så.
Burrata.
Ja. Den borde du kunna. Morata.
Morata kanske. Ja, kanske. Ja.
Det är den jag tänker på.
Det är den jag tänker på.
Titta, en fotbollsfråga. Där skulle jag.
Mm.
Vilken fotbollsspelare låter som en... Har ett namn som låter som en ost. Apropå fotboll, Anna.
Ja.
Du har ju faktiskt bett mig att titta på en tv-serie.
Ja, den handlar ju faktiskt om fotboll.
Det gör det ju, åtminstone inledningsvis. Jag menar, åtminstone är det ju därför de hamnar där de hamnar.
Ja, precis, det har jag. Hur långt har du kommit?
Jag har kommit till... jag kanske är på femte avsnittet eller någonting sånt. Den går i en säsong på Paramount Plus.
Och den heter Yellow Jackets. Måste du säga också.
Ja, det måste du säga.
Jag såg den. Jag passade på att se den när jag var sängliggande i corona.
Ja. Ja.
Då såg jag den i, svep först. Ena kvällen såg jag 5 avsnitt på rad. Ja. Och sen andra kvällen såg jag 5 avsnitt till.
Ja, mysigt.
Jag älskade den. Jag tyckte det var underbart.
Ja.
Men det handlar ju alltså om ett fotbollslag 1996, alltså inte amerikansk fotboll fast den utspelar sig i USA.
Mm.
Ett gäng tjejer som är liksom
soccer games.
De är superduktiga.
Mm.
Och sen har de liksom lånat plotten ifrån det här planet med idrottare som kraschade i Anderna på riktigt ju. De som fick äta varandra för att överleva. Och de här kraschar då med sitt flygplan och blir fast i oländig terräng, får man väl minst sagt säga, i 19 månader. Och så får man då följa berättelsen dels när den utspelar sig 1996 och dels genom några som överlevde när de är då medelålders kvinnor. Det borde egentligen inte vara bra, för att här har man liksom någon slags blandning av en, det är någon slags okult high school drama liksom, sådär, som man egentligen borde tycka var ganska fånigt. För att det blir ju okult sen, du har inte kommit dit än,
men jag är lite rädd för det. Det är ju det enda i den som jag dyker upp så här vargar på gatorna i,
och det är ett barn som är hemsökt.
Ett barn är hemsökt. Men jag ska se den.
Jag känner att vi inte riktigt lyckas sälja in den här.
Men
vi ska inte sälja in den. Men anledningen till att
det ska vi göra. Jag tror att man ska absolut se den,
men
tycker
alltså,
jag.
Det är något slags... Det här, att jag bad dig se den bara för att jag jag anade mig till en slags 90-talstrend i populärkulturen. För den här utspelades på 90-talet och det är också ett fantastiskt soundtrack. Alltså om man var ung på 90-talet så känner man ju sig... blir man ju alldeles lyft liksom.
Det är ju väldigt roligt att flera skådespelare också är på något vis rester från 1990-talet.
Juliette Lewis gör ju en av sina livsroller här som en alkoholiserad narkoman.
Ser ni henne framför er? Jag undrar om ni gör det, Juliette Lewis. Svårt. Hon är också musiker. Hon hade ju haft band liksom. Just det. Punk. Mörk aura.
Ja, hon är fortfarande väldigt mörk och väldigt cool.
Ja.
Sådär, som 50-åring.
Ja,
och sen är också Christina Ricci, som inte var lika cool på 90-talet.
Nej.
Men hon gör henne också en fantastisk roll.
Ingen förhållande till från 90-talet.
Jag kommer inte riktigt ihåg.
Nej.
Hon var med på den lätta delen, så att säga.
Ja, men jag tänker på att henne i något sammanhang där liksom Paris Hilton också förekommer.
Ja, men
på
kanske, vi kanske måste googla.
Ja, men vi kanske måste göra det. Men däremot så har jag kollat upp, Melanie Lynskey, som spelar Shona.
Ja. Hon är väl... Det är fyra, kan man säga, medelålders kvinnor som måste få kontakt med varandra i vuxen ålder för att någon försöker utpressa dem, kan man säga.
Just det, just det. Och hon är ju, jag är ju jätteförtjust i hennes historia.
Mm.
Jag tycker väldigt mycket om det.
Det är den
för att hon
som...
bor ju ihop, hon är ju gift med en man i vuxen ålder, så att säga, för att hon överlever. Som ser ut som PM Nilsson.
Ja, det är sant.
Ja.
Han är också
en dålig relation. Ja, men han är väldigt så här deffad och liksom bara
han var klassens
dockesnygg.
Han var skolans jock.
Ja,
verkligen.
Ja.
Mm. Men det som är så fascinerande med de här.
Men jag vill bara säga om henne
att
hon jag satt så här och liksom verkligen, du vet, jag blev tokig på att jag inte kom ihåg vad jag har sett henne för någonstans. Tills jag kom på att hon är Rose i 2,5 män.
Ja.
Alltså den här ganska vedervärdiga serien.
Det är också 90-talet.
Ja, det är också 90-talet. Med Charlie Sheen. Hon är alltså stalker.
Ja.
Som inte släpper, alltså,
jag kommer inte ihåg handlingen där. Hon är ganska otäck i den här också.
Ja, alltså, ja, men hon är helt fullständigt oberäknelig.
Det är
så jävla bra castat.
Ja, alltså. Det är fantastiskt castat. Och de som spelar de yngre versionerna av de här är också otroligt bra castat. För man tror ju att det är dem, så att säga.
Ja.
Men det händer ju då hemska saker som man får följa när de är på plats i skogen, så att säga.
Ja.
Och sen får man också följa, men det som jag verkligen tycker om med det där är att de här medelålders kvinnorna är så skadade. Alltså jag tycker inte om att de är skadade, men alltså de gör så brutala saker och knasiga grejer, väldigt våldsamma saker, alltså till exempel Shona, den här hemmafrun som skulle gått på ett prestigeuniversitet om det inte hade varit för att hon hamnade i skogen i 1,5 år. Mm. Helt plötsligt så hon är arg på att de har kaniner i trädgården som äter upp hennes. Jag vet inte om det har kommit till
det också. Det är den här Rose, alltså.
Ja,
det är hon.
Ja. Och när hon hon slår ihjäl den. Och sen så serverar de kaninen till middag till sin familj.
De tror att de ska göra.
Och säger, och vad gott det var. Och så säger hon, ja det är kaninen, jag slog ihjäl den och flodde den från anus till nos. Säger hon, helt oberört. Och alla säger, ja vad roligt. Och hon bara, ja eller hur. Och de gör, alltså de agerar utifrån sina tonårstrauman. Ja,
det tycker jag nog är det bästa.
Bra,
liksom. Det tycker jag faktiskt är det bästa med hela serien.
Ja, och det är väldigt sällan man ser kvinnor i roll, alltså kvinnokaraktärer som får göra det, liksom, på det sättet, tycker jag.
Ja, men i alla fall som är kopplade med den här typen av trauma.
Ja.
För det brukar i allmänhet handla om övergrepp i barndomen, ja, om någon släkting eller någonting. Men det här är ju liksom att de själva har gjort bestialiska.
De har liksom blivit förråd av att
antagligen. Alltså, de har väl antagligen liksom styckat upp och ätit sina,
ja, men redan i första avsnittet så är det ju en person man inte ser ansiktet på som, ja, fångas, ja, springer genom en skog och sen, ja, ramlar ner i en grop, en sån här riktig,
ja, ja, jättegott.
Mm. Riktig sån här kommandoragrop, tänkte jag.
Ja, det gör det.
Ja. Med spetsade pålar.
Ja.
Och landa där. Och sen får man se dem mässa. Och förmodligen så kommer de äta upp henne. Det vet, ja, man inte. Ja. Men vägen dit är ju väldigt lång. Nej, men det här 90-talstemat. Dels har man ju det där. Och sen är ju också den hittills mest uppmärksammade svenska romanen. Eller... Den handlar ju också om 90-talet. Eller det är en liknande. Detaljerna tänker jag på. Mm. Ia Genberg.
Ja, titta, jag har den här.
Ja. Jag tyckte, och den, för att, där är det ju en medelålders, en kvinna som också var ung på 90-talet. Som är febersjuk och minns tillbaka. Fyra olika relationer kan man säga. Fyra olika människor som har betytt olika saker för henne i hennes liv. Så där speglas ju det här. Det är nästan lite samma grepp. Att... saker hände på 90-talet som påverkade hur hon...
Ja, just det.
Hur hon lever sitt liv idag, så att,
ja, men,
säga.
Ja, men så är det ju.
Det är nästan exakt.
De delar ju, det är den första relationen. Jag har inte kommit så långt i boken ännu. Men det är den här Johanna.
Mm.
Hon beskriver ju deras förhållande som att de fullständigt går upp i varandra. Mm. De delar exakt allting. Och inklusive kärleken till litteratur och samma böcker och sådär.
Ja, precis.
Och så hör hon henne på radion säga att hon inte alls tycker om en författare som de faktiskt älskade gemensamt. Eller,
ja, precis. Hon var ju en stor klassskillnad, de här kärleksparet emellan. Ja, där, ja. Johanna som blir berömd kulturjournalist.
Just det.
Som hörs över allt.
Ja.
En medlem i kommentariatet. Ja. Och sen är det flera stycken. Dels hennes mamma och dels en ganska kortvarig men otroligt passionerad kärleksrelation med en manlig dansare.
Ja.
Och sen en vän också. En vän. Nicky.
Mm.
Men det är verkligen som att kliva ner i 90-talet och vistas i de här två. Och
sen så... Men jag tycker det är så fint beskrivet det där. För att när hon säger det där i radion då. Som den upphöjda kulturjournalisten med liksom.
Mm.
Massor med plattformar. Plötsligt avfärda någonting som de har delat.
Mm.
Så är det ju som att hon skulle säga att hon inte har funnits. Eller, förstår jag? Eller att liksom lägenheten där de bodde inte heller fanns. Och så.
Mm.
Jag tänker bara att i vår tid med all autofiktion. Hur ofta det här ändå måste hända. Att folk känner sig fullständigt tillintetgjorda.
Ja.
På det här, ja, det viset. Det. Ja. Genom att, ja, men inte vet jag, dyka upp i någons krönika eller...
Linda Boström Knausgård. Men hon har ju också skrivit böcker.
Ja, det har hon
Love, så att säga. Men det är väl det främsta... Men de har ju skött det väldigt, väldigt,
ja, de är ju, ja,
bra, kan man, ja, säga. Men, nej, men det måste vara jättevanligt.
Mm.
I din bok så skrev du av mig, då kommer jag att jag kände lite så här, jaha, nej, men sa jag så? Du utmålade mig som någon... Som brydde sig om... Nej, det gjorde du inte, men jag överdriver. Jag
men
du skrev någonting om att jag hade minsann upp... jag hade liksom uppmärksammat att du hade några nya kläder. Nej, en tandkrämsfläck eller någonting.
Mm-hmm, mm. Ja.
Ja, och då, det var, i sammanhanget blev jag som någon som liksom så här brydde sig väldigt mycket om det yttre. Och då kände jag så här,
ja, du ser. Jaha. Du var inte alls...
Nej, men jag blev inte så kränkt. Det var bara lite roligt.
Nej, men det var inte... Du skulle ju bara...
Jag kände inte alls igen situationen.
Du blev ett redskap för mig. För,
ja,
att,
precis.
Jag skulle kunna,
och då
berätta,
vet ju jag att du hade,
att jag
sagt
hade tappat det här med att spegla mig.
Ja, precis.
Det var ju du, men, bara... Fast det är ingen...
Och liksom. I din berättelse, eller din... Det var ju inte autofiktion. Det var ju faktiskt en...
Nej, det var... Försbok, det var dagbok.
Sär,
liksom.
Dagbok. Ja, ja. Men du hade tidigare sagt att jag vet någon annan... Det var även innan du glömde bort att spegla dig så, ja, kunde det hända att du hade någon fläck eller något sånt där. Och då vet jag att jag, innan vi kände varandra så väl, undrade om jag skulle säga någonting. Och så till slut gjorde jag det. Och då sa du, du måste säga till mig. Lova att du säger till mig nästa gång.
Sen, så det är inte mindre än två gånger.
För att jag gjorde det. Som sagt,
jag
dramatiserar det här för kulturens skull.
Men det är roligt att Juliette Lewis.
Juliette Lewis, ja.
Påminner så mycket om Nina Lekander.
Ja, det var min spännande. Jag vågade inte säga det.
Ja, men det får man säga. Nej, det blir bara...
Nej, men hon påminner jättemycket om Nina Lekander.
Ja.
Men
jag tror att det är... När du sa det blir mycket roligare att titta på den också. Jag tänk på det varje gång dyker upp i bild.
Ja.
Det är hela hennes kroppsspråk.
Ja,
och...
ja men det är... De är väldigt...
Och liksom så här, hon är så jävla mutlig. Alltså, hon låter sig inte imponeras av någonting.
Hon ställer till det för andra hela tiden.
Ja, det gör hon.
Förlåt, Nina. I used to think all the sex, the drinking, the drugs. I used to think I did those things because of what happened out there. What I saw, what I did. Hello, Misty. You crazy bitch. It's been a while. I take it you know why I'm here. Men, ja, hon är ju... Alltså, de här fyra är ju då... Det är ju Misty som är... som var den personen som... Hon spelade inte fotboll. Hon var bara... en hangaround. Som när de kraschar planet får en... Plötsligt får... synas annat än som mobboffer i världen, för att hon vet hur man gör första hjälpen.
Alltså, hon gör ju en grej här, alltså, det som är...
Det är ju
alltså,
hennes är fel att de hamnar där. Hon är galen.
Ja,
hon är verkligen
hon är galen.
Skogstokig redan från början. De andra blir nog det under tiden, kan man säga.
Hon är precis så galen som de här mobbarna säger att hon är. När de ringer och skitaskiga mot henne. Och hon svarar dem med någon jättelärd referens som de inte tar.
Ja, hon är...
Och då säger de att du är fan helt sjuk i huvudet. Men det är hon också.
Ja, hon är det.
Och då är det, för det blir inte sådär, ja just, åh vad taskiga de är. Nej, är också, de har rätt.
Det är också ganska eller det är härdiskt och härligt på samma gång. Att man tycker väldigt synd om den här karaktären. Men samtidigt så är hon ju fullkomligt galen. Och också, det är ju... Ja. Det är ju hennes fel att de fastnade i skogen överhuvudtaget. Det kan man nästan avslöja. Alltså hon hittar en svarta låda.
Ska vi verkligen?
Ska vi det? Ja, men det är inte det handlar om. Eller gör det? Ja, jag vet inte. Men hon
när det händer så är det ju som att det är någonting som...
Hon är fortfarande lika galen i vuxen ålder, kan man säga. Fast hon ser väldigt vän ut med sitt permanentade hår.
Ja, just det.
Hon drar sig inte för att liksom påverka de andras liv på de mest olika sätt. Och hon jobbar på ett hem för sjuka pensionärer. Där hon plågar de stackars gamlingarna. Och så är det Juliette Lewis som precis kommer ut. Hennes figur kommer ju precis ut ur från ett dyrt rehab.
Just det.
Och sen är det då personen som kandiderar för att bli senator.
Ja. Som har ett barn som...
Precis, som ser saker.
Som ser saker, ja, exakt. Ja.
Som vill bli senator i New York. Nej, de här är ursprungligen från New Jersey då. Och så är det hemmafru.
Men kan folk se det här? Jag menar, du, Paramount...
Nej, det är
Plus.
Sant.
Det är ju ingen människa som har det.
Nej, men många har det, tror jag.
Jag tog det nu en vecka gratis.
Ja, men jag vet inte. Nej. Det är kanske inte så många som kan se det. Men
nej,
har
jag har inte hört det pratas om den här serien.
Det pratas om det på Twitter.
Det gör det. Du gjorde det. Ju
det var liksom en hås där liksom efter
jag förstår.
Början av januari.
Det är skönt att känna någon människa som är mycket på Twitter. För jag är ju verkligen inte där. Alltså.
Men det är ju också någon slags omvärldsbevakning.
Ja, men borde kanske.
Hade jag inte varit där hade jag
mer
aldrig...
vin förresten?
Jag kan ta lite mer. Hade jag inte varit där hade jag aldrig fått reda på den här serien, till exempel.
Nej, då hade du inte heller hittat våran välskrivande tonsättare Jonas Wahlfridsson.
Nej, det hade inte heller.
Nej, det hade du inte.
Nej.
Så det är mycket man kan missa. Alltså.
Ja. Du hör inte det. Nu spelar in det här. Ja, då kommer det publiceras om några timmar. Men det var ju faktiskt en fantastisk text.
Ja. Hur var det?
Jonas Wahlfridsson är alltså en tonsättare.
Ja.
Som jag har följt flera år på Twitter. För att han skriver om intressanta saker och iakttagelser och sådär. Och så såg jag att han twittrade om att han skrev att vad gör ni ikväll? Imorgon ska jag skriva ett tiggarbrev till banken om att få ett blankolån, för annars går jag personlig konkurs. Eftersom att...
Jag kan ta ett glas till.
Jag är ett var.
Eftersom att han då på grund av alla restriktioner har förlorat möjligheten att försörja sig.
Ja.
Han jobbar också som personlig assistent, så att det är inte som att han har suttit på sin kammare och bara velat att folk ska betala för hans symfonier. Han skriver inte symfonier.
Nej, men han skriver orkesterverk.
Han skriver orkesterverk. Ja. Som det tog honom 10 år att bygga upp. Och han skriver en fantastiskt stark text.
Ja, det gör han. Apropå konstmusik så var jag ju faktiskt och såg Löftet.
Ja.
En opera om förintelsen. Av, vad heter det, Susanne Marco text. Based on true story. Hennes föräldrar kom ifrån varandra under förintelsen. Men hittade varandra mirakulöst. Och hon har gått och burit på den här historien i många år. Och till slut kom hon på att det måste bli en opera. Och det blev det också. Till musik av Mats Larsson Gote. I regi.
Hon säger jag inte till.
Nej. Men han har ju även skrivit en opera baserad på P.O. Enquists bok. Roman Blanche och Marie.
Ja,
Som gick till premiär på Norrlandsoperan. Väldigt bra musik. Väldigt härlig, väldigt, ganska eklektisk. Inte svårt att ta till sig. Ganska underbart. Regissör för Löftet på Kungliga Operan var Stefan Larsson. Vi vet vem Stefan Larsson är. Han är bland annat Micke Persbrandts bästa kompis. Han har klivit upp på det där berget i den där serien på TV5, tror jag. Som när olika kändisar skulle streta upp för ett berg.
Över hur mycket TV du har tittat och tittat på.
Ja.
Det är du och Karin Olsson. Ni är liksom... Alltså du slår henne, men hon är också ganska bra på det.
Ja, jag är bättre.
Det finns inte en svensk produktion som ni inte har sett i er.
Den har vi sett.
Jag förstår inte hur ni hinner.
Ja,
men det är fantastiskt.
Det blir en heltäckande relation på det här viset.
Ja.
Du har koll på Twitter.
Ja, det är Victor som har koll på Twitter egentligen.
Ja, i alla fall.
Ja.
Men en annan del av Twitter kanske.
Ja, precis.
Ja, mycket bra.
Stefan Larsson.
Han
besteg ett berg med Mikael Persbrandt.
Ja. 10 nivå utan
jobbigt. Fy fan vad äckligt det ser ut.
Det där är första gången, tror jag. Jag är tvungen att kissa på mig.
Vänta lite, hörni. Du kommer snart spräcka skallen. Du kan inte gå i den farten, du är i dåligt skick.
Det ligger ju strösslat med lik på den här vägen upp här.
Jag tror ju att jag bara går upp på det där berget och sen går jag ner. Förutsatt att jag inte får en gråtattack eller rycker foten.
Det är inte bara det han har gjort.
Nej.
Utan han har ju även regisserat den här fantastiska Line Lusta som vars ensemble fick vårt teaterpris förra
just
året.
Ja.
Och han brukar regissera Maximteaterns produktioner. Där Micke Persbrandt.
Ja, det kommer igen
i hans teater.
I höst eller senare.
Yes. Ja. Men i alla fall. Den recenserades av Axel Englund.
Ja.
Också en kompositionsutbildad kritiker, apropå Jonas Wahlfridsson. Men också, så att jag tänker inte desavouera hans recension här. Jag vill bara berätta vad som hände med mig. För att eftersom jag är scenkonstredaktör så måste jag ha koll på de stora händelserna. Och Löftet var ju, det är ju den största, viktigaste operan i år.
Vill
ni
ha lite kaffe?
Vi är nöjda med vinet en liten stund till.
Ja,
då kom
det.
Vill man inte ska gå hem?
Nej.
Jag ser ju att vi har fullt med vin här.
Ja.
Nej, vi, nu sitter vi stilla här.
Ja, visst, jag lyder dig. Men jag vill Ja, ja, och vad hände?
Och då gick jag dit för att uppdatera mig. Mm. Det var så tråkigt. Va? Anna, det var så otroligt tråkigt. Jag blev inte, för det första blev jag inte berörd ett enda smack. Och det handlar ju ändå om förintelse. Mm-hmm. Och då känner man sig ganska konstig. Mm. Eller hur? Jag kan inte bara ta till mig det här på något slags bara så intellektuellt plan. Nu måste jag ändå känna någonting. Mm. Ja, mycket hyllningar har det varit. Mm. Nej men grejen att Stefan Larsson hade abdikerat från hela regissörsuppdraget. Vilket händer många teaterregissörer när de kommer till opera.
Ja,
de kommer dit och så bara wow. De sjunger. Låt oss bara låta dem sjunga och vända sig mot publiken. Det räcker. Så det händer många teaterregissörer tyvärr. Och de tror också att inte liksom operasångare kan
agera det.
Ja. Och då blir det ju, alltså teaterregissörer har ju väldigt mycket gratis för de, det är ju så fantastiska skådespelare de jobbar med. Så det är bara att säga, tänk den här tanken så händer ju saker. Man ska inte liksom överskatta deras, vad en regissör gör alla gånger. Nej, men och så har ju hela operakören som då föreställer människor som har dött under förintelsen och människor som har överlevt. Och de uttrycker det här då. Men de står också bara som en enda, som ett anonymt kollektiv. Mm. Och sjunger mot publiken. Mm. Ja. Nej, det var så tråkigt så jag gick i pausen.
Nej. Är det det du skäms över?
Ja. Jag skäms inte så mycket.
Ska du göra en Maria Chotenius nu alltså?
Vad, hur är den?
Det du har berättat. Att när hon, du recenserade ju Katarina Frostensons Librettostaden.
Ja, just det.
En av dina första recensioner i Expressen.
Ja, ja. Den första stora prestige-recensionen.
Och du tyckte inte den var så bra.
Nej, ingen bra
Librett. Och Maria Chotenius som var kulturchef på Expressen då lät... Mm. Ebba Witt-Brattström, vän och kamrat till Katarina Frostenson. Maria Chotenius stod ju kretsen kring Forum ganska nära, får man väl säga.
Ja, kan man lugnt säga.
Det är väl en av de stora elefanterna i hela DNs rapportering, hur nära DNs reaktion har varit Jean-Claude Hanot. Beställde helt enkelt en ny recension av samma verk. Där Ebba Witt-Brattström då, vän och kamrat, fick berätta vilket geni.
Vad vi på Södertörn fick hon också berätta.
Ja, alltså, jag minns inte.
Var
det hela institutionen som älskade?
Ja, vi på Södertörn har ju nyligen haft en kurs här. Och vi ser ju det och det och det och det. Det här har vi ältat lite grann i den här podden.
Ja, det har ni gjort i podden kanske. Ja, förlåt, jag har bara läst det i din text.
Att vi har nya lyssnare eftersom vi har
Men jag tycker alltid att
nej,
det är
du behöver inte be om ursäkt. Jag tror att vissa somliga saker förtjänar.
Exakt vad jag alltså, du känner skammen att du gick i pausen eller att du inte beställde en ny recension?
Nej, jag måste, för det här är ju egentligen det värsta. Jag tycker ju inte om det här beteendet. Till exempel ibland så har jag ju sett att Björn Wiman har skrivit någonting på Instagram, hur liksom golvad han har varit av någon upplevelse. Mm. Och sen har kritiken på DN haft en annan upplevelse. Det är inte så snyggt egentligen.
Nej, det är inte. Nu gör du samma sak.
Det är också det är också skam.
Du har en podd och liksom säga det är jättedåligt.
Nej, men alltså grejen är att Axel Englund var ju inne lite grann på att librettot inte var bra, så att han var ju inte fullkomligt golvad av upplevelsen. Så att jag kanske,
men var det också en ganska avskalad scenografi eller?
Men det gör ingenting.
Nej, okej. Okay.
Eller det kanske hade behövts en fylligare scenografi för att kompensera att det inte fanns någon regi. Men det de hade gjort istället var ju att de hade ju manglat ut en stor film bakom. Mm.
Det var ett äpple också, eller?
Ett äpple?
Nej, äpplet var inte. Det är dröm.
Ja, något äpple har jag inte. Det är möjligt att det förekom ett äpple på den här filmen. Det var ju, men det var ju väldigt mycket vatten.
Jag har
ett
försänkningar i rekvisition. Vad heter det?
Rekvisition. Ja.
scenografi.
Ja. Ja. Och då har jag hört att den var så... alltså det var så enkel.
Ja, det var mycket enkel.
Enkel, inte så någonting dåligt, ja. Utan så att... de som arbetade med den fick ta upp hobbys som att sticka när de satt genom repetitionerna.
Ja, de måste ha suttit där och stickat tillsammans med Stefan Larsson då, för han hade ju uppenbarligen inget heller att göra.
Jag vet
att det
stickades en del under repetitionen.
Ja. Jag tror så, men Stefan Larsson hade lätt hunnit en lusekofta.
Ja, för det, var,
för det var ju bara varsågod och sjung. Så.
Och det, då tycker jag att det blir jättetråkigt. Mm. Och så det är då... Stefan Larsson här som borde...
Ja, det är han som får bära hundhuvudet.
Det är ju...
Eller jag menar, inte bära hundhuvudet, utan det är hans.
Men tror du att det här är ändå en, en föreställning som kommer kunna sättas upp igen?
Nej.
Kan den skrivas in liksom?
Det kan den göra, men inget operahus kommer göra, kommer att sätta upp den igen.
För därför att det är så
dåligt? Nej, för att det är som prestige i nya verk. Aha, så att alla operahus vill beställa sitt eget verk.
Och sen spelas de aldrig igen?
Aldrig.
Aha.
Aldrig. Så är det. Och det är mycket sorgligt.
Ja, det måste vara väldigt ledsamt som... Ja,
det är väldigt oekonomiskt. Alltså,
som upphovsperson också.
Ja.
Att man bara gör... Man lägger ner i vissa fall en livstid på ett verk. Och sen så spelas det under en begränsad period och sen aldrig mer.
Nej.
Det är otroligt sorgligt.
Ja, det är det. Ja, nej, men så jag gick faktiskt. Jag smet ut genom dörrarna.
Uh-huh.
Och så gick jag till Hemköp.
Uh-huh.
Du vet, under Åhléns.
Uh-huh.
Och så visste jag att jag skulle vara helt ensam. För att Persa hade ju andra planer eftersom jag var på Operan. Mm. Så gick jag ner och så köpte jag en påse med färska räkor. Oh.
Ja,
det gjorde
jag. Nu kommer skammen.
Ja, för det är ännu mer skamligt. Och då sa för att eftersom jag äter ju inte sånt. Men det gjorde jag. Och då frågade mannen i fiskdisken hur mycket jag skulle ha.
Mm.
Och då sa jag att det ska bara vara för vad ska jag säga? Det är så skamligt att stå en lördagkväll och köpa räkor till en person. Färska räkor. Ja, det kändes så.
Okay.
Jag kände mig väldigt sorglig.
Oh.
Ja. Så då sa jag istället att det ska bara vara till en förrätt.
Mm.
Ja, för hur många då, frågade han då. Jävla frågvis. Person. Ja, för två personer ljög jag då.
Ja.
Pasha skulle ju aldrig äta en räka.
Inte?
Inte ens om man fick betalt, nej. Nej, så jag köpte en påse räkor och så åkte jag hem och rostade några bröd. Och
snacksade på räkor.
Medan de spelade sista akten av
opera och förintelse.
Ja.
Ja, jag förstår det här.
Förstår du?
Ja. Jag har nog inga
bjuder på det här.
Ja, det är...
kanske kommer ångra mig, men
ja, det känns ändå lite så att säga kongenialt med din persona då. Jag är inte förvånad.
Nej.
Nej, det betyder inte att du tycker du är en dålig människa.
Jag gick ju inte hem och skrev en recension i alla fall.
Nej,
det var ju redan.
Gjorde du inte.
Nej.
Och la ut den.
Nej.
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 Du använde inte Expressen Kultur som din blogg.
Nej.
Det är ändå bra. Eftersom att du har de tekniska möjligheterna.
Ja, det har jag.
Och jag också.
Ja.
Ibland tänker jag på det.
Det är bara att publicera.
Det är bara
att publicera.
Ja. Okej. Okay. Det här, det är svårslaget. Men det här är skam på någon slags sån här... Jag vet inte, vilken nivå är det? Är det liksom klimatet eller är det djuren här som... Det kanske skämmas för att jag köpte en bil i somras. Alltså,
jag tycker inte det är så farligt. Nej, men det här är en skam på ett yrkesmässigt plan.
Ja, det är inte
räknat. Det här är egentligen inte... Det här är inte något som scenkonstredaktören egentligen... ska hålla på med. Gå i pauser och sånt.
Men är det också så att de...
För tänk om det tog sig. Tänk om det blev... Men...
Du var så sugen. Du var så sugen på att alla är borta. Jag kan äta räkor utan att någon...
Varför ska jag sitta här helt ensam och ha jättetråkigt i en timme och en kvart till?
Men är det
till?
Så att publiken på Operan känner igen dig?
Det kan hända. Mm. Så det kan ju vara någon som noterade. Mm. Och baksnett bakom mig i bänkraderna så satt en kvinna som när ridån gick ner bara suckade ljudligt av rörelse.
Mm-hmm.
Hur fantastiskt hon hade tyckt det var.
Så du menar att det kan vara fel på dig?
Det kan hända, men jag frågade faktiskt henne för att det var som att hon ville höras också.
Ja. Vad frågade
du
då?
Nej, men jag vände mig om och tittade på henne och så hon bara... Så hon... Ja, tyckte du att det var... Jag började kanske säga någonting. Mm. Men, ja, så fantastiskt. Så, så fantastiskt. Känner du dig gripen och rörd? Och sådär, så. Så.
Mm. Men inte du.
Inte jag. Förlåt.
Nej, jag skulle säga att jag är på den nivån att jag liksom när i söndags när jag städade då brukar jag lyssna på Godmorgon Världen när jag städar.
Ja.
Eller medierna.
Mm.
Och så lyssnar jag på Godmorgon Världen när jag skurade badrumsskåpet. Och då så hade de ett inslag om att så här, är pandemin slut nu snart och vad heter det, kommer vi att få leva eller liksom, tar det slut den 9 februari och WHO har sagt att nu är det kanske sista tampen och sådär och liksom. Och så spelade de för att illustrera det här såklart. Och då pratade de med olika människor om så här, kommer det här att märkas? Eller kommer vi liksom, så här, det var ingen som trodde att det skulle märkas så mycket om när det tog slut. Att folk skulle nog bara liksom, vi skulle nog bara lägga det här bakom oss på något sätt och fortsätta framåt. Men för att illustrera det här så spelade de ju intro till Here Comes the Sun. Och jag liksom började nästan gråta.
Med Beatles eller Nina Simone?
Nej, Beatles.
Ja.
Ja, Nina Simones version är också otrolig. Men det här var Beatles version.
Ja.
Och jag kände hur någonting liksom verkligen nästan brast i mig.
Ja.
Alltså så, och då blev jag nästan rädd för så här, var har en psyke befunnit sig de senaste 2 åren någonstans. Ja. Okay. Om det räcker på att liksom höra de första 10 sekunderna på den här låten som man har hört så många gånger förut. Och det var på något sätt som att de här liksom få takterna, jag är inte ens ett Beatles-fan, så det är inte det, men den här låten är ju på något sätt liksom, den är väldigt somrig och liksom hoppfull på något sätt. Liksom.
Det är en fantastisk så, låt.
Otrolig liksom, den sätter ju en stämning som är väldigt stark liksom från början så. Och jag tror inte att jag har hört den på säkert 10 år eller någonting.
Nej.
Jag vet liksom. Jag lyssnade på den säkert jättemycket för 20 år sedan, men det var länge sedan. Och att jag så här, min första reaktion, först blev jag väldigt gripen och sen var det som att jag kände så här, nej. Så här kan man inte känna. Eller liksom, den här känslan är inte gångbar längre på något sätt.
Kände du skam för att du blev rörd?
Nej, inte skam kände jag inte. Utan jag kände mer bara liksom, nej, låt inte förledas som något hopp här.
Du ville inte känna dig manipulerad?
Nej. Jag kände att det var som att mitt överjag slog mig på fingrarna för att jag liksom på något sätt försattes i någon känsla av att så här, allt är möjligt igen.
Aha.
Av frihet på något vis.
Ja. För att det skulle vara för tidigt att känna
kanske så. För att det kanske inte blir så.
Nej, det bröt igenom din vall där.
Jag märker det lite nu och då att vissa saker bara bryter igenom på ett sätt som jag inte riktigt
Det är väl det man är ute efter hela tiden som en
kulturtörstande. Jo, absolut.
Att någon bryter igenom. Absolut. Men det var ju det som inte hände med på löftet.
Det här var inte mer en kulturupplevelse. Det här var mer, du vet, man står och man har fått för sig att säga ja, vi har ändå
det
ingenting.
Det är en kulturupplevelse att bli så rörd av Her Kamstesan.
Men det var, alltså du vet, man har valt sig så mycket vid det här liksom instängda livet. Och det kanske också är någon slags, jag vet inte, medelålderskris av att nu är det så här. Och man, alltså så här, jag tycker mycket om mitt liv. Verkligen. Mm. Liksom. Mm. Men, och också att den här pandemin har liksom placerat den i en liten fyrkant, det vill säga ens lilla lägenhet. Mm. Mm. Och du vet, ett ganska stort badrumsskåp som är gjort, som är från IKEA och är alltid speglar, fast det är plast alltså. Men det är som en spegel och det har inte tvättats på 2 år. Så att jag ens, om man känner mig skulle man förstå vilken helt out of character det är att jag skulle ställa mig och putsa ett skåp. Mm. Liksom. Jag gör inte såna saker. Det är liksom, jag brukar ta en... Men det är på något sätt att säga, jaha, det är söndag, vi har ändå inga planer. Alla är i karantän. Mm. Det blåser storm. Mm. Kan vi lika gärna göra det här då?
Ja.
Så. Och så kommer de där Beatles-tonerna och bara liksom påminner om hur livet har varit innan vi blev inlåsta. Mer så. Kunde vara ibland, det var inte så hela tiden. Liksom. Och det var det, då, liksom, då var det som att jag först fick den känslan och sen korrigerade mig själv med att nej. Så här, då måste vi vara inställda på att det bara fortsätter vara så här. Mm. Vi ska stå ut. Liksom. Mm.
Here comes the sun, doo doo. Here comes the sun, I say it's all right.
Little darling. Vi kanske drar ett streck över det här.
Kanske gör det.
Vilket? I dubbel, podden och,
ja, så podden,
och pandemin.
Ja. Jag ska läsa
färdigt. Tyckte du var dubbelfynd i
det? Ja, det var dubbelfynd.
Men synd att du inte läste, för jag skulle vilja diskutera. Jag tyckte väldigt mycket om den där.
Jag har läst i sida 47.
Okej, men sen slog det mig, och det skulle jag vilja diskutera med någon som också har läst den. Att berätta den är, till slut tänkte jag, otroligt beskäftig människa.
Ja.
Det är väldigt mycket så här, och jag bryr mig inte om liksom, alla andra människor pratar bara om tråkiga saker. Men jag och min son har alltid bara brytt mig om samtalet. Det verkliga. När man når varandra. Efter ett tag mot slutet så kände jag att den där rösten slog liksom...
Igenom.
Ja, den slog igenom på något sätt.
Just det, hon försökte berätta om de här andra personerna, men till slut så...
Ja, alltså den här... Men det är ju liksom...
Är hon besviken på alla 4 på sätt och vis?
Nej,
är det som är? Nej,
hon älskar alla 4 ska man säga. Trots deras... Så får de symbolisera olika delar av hennes vuxenblivande, så att säga. Men det var alltså, och det en person, alltså en, det kan ju vara bra litteratur även om man blir irriterad på hur personen, men det fanns något så otroligt beskäftigt i det där om att
man
kände sig lite anklagad för att man levde ett fattigt
beskäftigt liv. Vill man ju inte framstå som alltså. Det vill man ju inte.
Jag har inte ägnat mig åt några riktiga samtal.
Aj.
Lever inte ett fullt liv egentligen.
Vet du att jag vågade faktiskt skicka ett mejl till Ann-Louise Gustafsson på Polaris. Mm. Och sa bara hej, jag har skrivit 144 616
tecken. Jag har inte vågat fråga dig, jag visste inte att det var officiellt, att du hade skrivit offentligt. Att du hade skrivit.
Nej, men tror du, finns det någon hos dig som är ärlig och bra som vill läsa?
Och vad sa hon?
Jag vet inte.
Nej, men gud,
jag vet
bra.
Inte. Jag tycker att det här är ju, inte, det är ju jättefånigt. Att
vet
bara...
podden om att du har skrivit?
Ja, podden vet om. Podden vet om. Och Martina har... frågat, men ingen har ju läst den här utom Pasha.
Vad tycker han då? Han älskar det kanske.
Nej, men han hade väl någon invändning liksom. Ja, men han, men
vill du att jag ska läsa?
Nu har han svarat. Han vill svara.
Ja, läs upp.
Ja, jösses, länge sedan. Pandemin tar all udd av hennes sociala liv. Ja. Mm. Om du inte bara vill skicka till manusmailen så kan du skicka den till mig, så läser jag och min kollega Sofia lite vid sidan av de manus som strömmar in.
Ah, men det är bra.
Ska jag göra det?
Ja!
Jag gör det.
Skicka till...
Lite vid sidan av de manus som strömmar. Det låter ju som bra.
Det blir bra.
Men först tänkte jag så här, ska jag sitta och gå igenom den en gång till? Kolla. Nej. Jag tänker bara, det kommer ju ändå bli att man ska gå igenom och göra om och skriva om.
Och du skrev alltså 144 000 tecken på 3 månader?
Ja.
Eller 2 månader var det? 3 månader?
På. Nej, det var trevligt. Det är inte jätteimponerande. Ja, nej, det är väl ändå inte. 3000 tecken om dagen på vardagar. Det är inte
nej, men
mycket.
Det är väl en bra...
Det är väl bra.
Hon hade ju kunnat svara att skicka den till vår manus.
Ja, just det.
Jag läser tyvärr
jag
inte manus längre.
Jag fick en liten
längre.
Gräddfil här.
Nej, men en liten sådär. Vi gör det.
Jag vi gör flera. Det. Jag och Sofia.
Ja, nej, men skicka det
till jag gör det. Jag hoppar. Ja. Jag känner mig modig.
Ja.
Så får vi se hur det går.
Det är klart. Men du har inte, som på din förra bok, låst in den på Expressens server och sen kraschade den?
Nej, fy fan. Nej. Nej, jag har den i Google Docs, va?
Ja, det är bra. Ja. I molnet.
Jag har lärt mig i molnet. Ja.
Vet lyssnarna om det? Att du förlorade hela din bok?
Nej, det vet jag faktiskt inte. Nej. Nej, jag skrev ju en bok i Kavala. I Grekland var det.
Aha.
Eller början på en bok i alla fall. Det är ett minneblott. Jag tror inte det var så bra. Det var inte så bra.
Är du säker?
Ja. Det var någon som hade, var en bekant till mig som tyckte att jag skulle skriva om Pasha som min kärlekshistoria.
Aha, och så, inte. Nej, men den skulle jag vilja läsa.
Ja. Ah, mm.
Det lilla jag har hört.
Mm, kanske
demonstrationståg.
Ja, jag försökte. Men det blev lite... Nej, jag vet inte.
Det franska
det kanske var lika bra. Det var en fin, fin trip till Kavala då. Anna Hellgren, du får berätta för mig hur maten var. Det brukar vi ju alltid avsluta med.
Ja, alltså den... Jag vet inte om det, den smakade inte så mycket.
Nej.
Eller jag har en liten liksom förskjuten palett sen vissa saker. Jag åt lite pizzasallad igår till exempel och det var otroligt äckligt. Vissa saker smakar bara bäst. Men det här smakade inte så mycket. Men jag var lite osäker på om det var covid-relaterat eller om det var...
Det var ju lite krämigt, gojsigt
och milt,
så här.
Liksom.
Ja, det var det ju.
Mm.
Jag gillar ju det.
Ja,
jag tycker
det
om
helt
det.
Helt okej. Okay. Det var gott. Det
var alldeles för mycket ost för mitt samhälle.
Jaha.
Samhälle.
För ditt samhälle.
Mitt ostfria samhälle.
För korna skull, eller? För?
Ja. Och stackars kalvarnas...
Det skäms jag ju för lite då och då, apropå det. Faktiskt, jag har inte ätit kött i någon form på väldigt länge.
Nej, men jag märker ju det.
Jag äter ju mjölk.
Och, ja. Nej, men det är ju väldigt svårt. På krogen är det väldigt svårt att äta vegetariskt utan att få den där mjölken.
Och jag älskar ost.
Ja. Ja, ska vi runda?
Vi rundar.
Mm. Tack, Anna.
Ja, tack. Själv.
Det här var väldigt trevligt.
Ja.
Ja, och så får vi... Ja, vi får väl se om inte Martina tillfrisknar så...
Jag hoppas att hon är på benen snart.
Kanske.
Ja.
Antagligen kommer hon vara. Det, jag menar, så lång tid kan det ju inte ta. Men det känns väldigt skönt och tryggt att den här podden har den kvar igen.
Ja. Ja. Andra gången gillt.
Ja.
En gång, ingen gång.
Nej, men första gången var en succé.
Var det så?
Ja, ja.
Ja.
Skål.
Skål.
Och så trycker vi på den röda knappen, va?
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.